Hej och välkommen till Mobilitetspodden.
Hallå, hallå.
Hej, det här podden är ju ifrån IOS Innovation och det är en podd om mobilitet. Och tanken är att vi ska minska gapet och kunskapsgapet då, som vi kallar det, mellan branschen och alla andra som kanske inte är så involverade i branschen.
Exakt så.
Och tanken är att vi ska göra detta då lättsamt och roligt, att man ska kunna ta sig till sig det här.
Stämmer.
Så att i dagens avsnitt så har vi lite speciellt då. För idag ska bara du och jag prata. Och vi ska gå in på ett då specifikt ämne. Mm.
Ja, men det var länge sedan bara du och jag stod i podden. Det är jättemysigt och kul med gäster. Men alltid kul att
variera sig.
Att du och jag får prata så här face to face också.
Exakt, det är det. Superkul. Och mitt namn är ju då Anna Wadström.
Och jag heter Patrik Vesius.
Precis så. Men idag, Patrik, så ska du inte bara få vara programledare.
Nej, jag ska damma av lite gamla akademiska kunskaper, sägs det.
Exakt. Nej, men du är ju också inbjuden nu då, ja, som hållbarhetsexpert,
ja,
i det här avsnittet.
Det är jag helt enkelt idag, ja.
Ja.
Det är väldigt kul. Har ju pysslat med frågan ganska länge inom det akademiska spåret. Så att,
exakt.
Och mobilitet är ju egentligen ett yttringssätt för att jobba med hållbarhet. Ett av många, ska sägas. Så att,
precis så.
Väldigt kul att göra den återkopplingen idag.
Verkligen. Och vi kommer ju prata om hållbarhet. Mm. Vi kommer ju fokusera på det kring mobilitet. Men tanken är ju att ge en liten bredare bild än bara kring mobiliteten. Ja. Vad är egentligen din bakgrund, Patrik?
Just det. Innan jag började mitt yrkesliv som inom mobilitet, så det var väldigt länge en tanke hos mig då att köra den akademiska banan fullt ut och kanske doktorera sedan jag var klar med mina studier. För började mina studier inom ett ganska nischat samhällsvetenskapligt program som heter freds- och utvecklingsstudier vid Linnéuniversitetet. Och det är ju väldigt centrerat kring utvecklingsfrågan som namnet antyder. Och redan där på kandidatnivå så märkte man ju hur brett koncept hållbarhet är. Mm. Utveckling är väl egentligen grundkonceptet, men så ska utvecklingen givetvis vara hållbar. Så jag nischade in mig lite på ekonomisk hållbarhet och det säger ju otroligt brett. Och fortsatte lite inom det spåret. Studerade en hel del ekonomisk historia och nationalekonomi på Handelshögskolan här i Göteborg efter kandidattiden. Och sen gick jag vidare och läste masterprogram på School of Global Studies som också är Göteborgs universitet då. Och det är ungefär samma. Alltså globala studier är ju egentligen en vidareutveckling på freds- och utvecklingsstudier. De är ju syskonprogram även om det är olika lärosäten och så. Men ungefär samma filosofier och så som genomsyrar de olika institutionerna.
Mm.
Och jag landade väl i något, en klassisk insikt. Ju mer du vet om något, ju mindre vet du att du vet, så att säga. Och det känns som det är nästan extra sant när det gäller hållbarhet och hållbar utveckling. För det är så otroligt brett. Du kan prata om det på så många olika sätt. Du kan prata, det finns ju tre övergripande rubriker som jag tycker är ganska behjälpliga. Att man kan prata om ekologisk hållbarhet, alltså hela miljö och klimatfrågan. Du kan prata om social hållbarhet med inkludering. Och du kan prata om ekonomisk hållbarhet, att den tillväxten vi skapar ska också ska vara hållbar. Och bara de här tre rubriken är ju jätterubriker i sig. Så att det var en nyckelinsikt. Jag brukar säga att jag har två stora insikter från mina 6,5 år av studier. Att, ja, men dels att det är otroligt komplext begrepp och man kan arbeta med det på så många olika sätt. Och sen den här kanske nästan lite klyschigt, men alltså så otroligt bra vi har det i Sverige. Jag vet inte hur många tabeller jag har grottat ner mig och forskning. Alltså när man jämför länder, det har varit mycket komparativa studier när man jämför länder och så. Mm. Och vi har det så otroligt bra i Sverige egentligen. Alltså, det är klart att alltså, man hör våra politiska diskussioner att det är mycket man vill åstadkomma och förändra och förbättra. Men då ska man veta det att det är på något sätt nästan privilegiet att vi kan ha de diskussionerna. För att i andra länder i världen relativt, så är det betydligt mer basala diskussioner.
Ja.
Tillgång till vatten, tillgång till sanitetsfaciliteter och så vidare. Där i andra länder, medan vi är bekymrade om andra saker.
Ja.
Så att, det är två nyckelinsikter jag har fått från mina studier inom hållbarhetsområdet då.
Ja, men det gav ju oss en väldigt bra bild om vad du har för bakgrund.
Mm.
Grymt ju. Och mycket spännande. Jag har ju hört det här förr, men ja. Det är ju ingen dålig bakgrund när det kommer till hållbarhet, om man säger så.
Nej, men jag gillar ändå att slå ett litet slag för den. För att just inom hållbarhet och sådär, och särskilt på den privata sektorn, så finns ju det här tråkiga fenomenet om greenwashing, att man windowdressar att man jobbar med hållbarhet och tänker hållbarhet. Och så har man egentligen ingen djupare tanke kring det. Man kanske inte arbetar med det på riktigt. Och jag känner att det här är ändå någonting som är viktigt. Jag vet ju också att du brinner för hållbarhet på riktigt.
Mm.
Så jag tror att det är viktigt för oss båda egentligen att kunna kommunicera att kunskap finns på riktigt och att vi har djupa tankar kring hållbarhetsarbete. Så att, det är bara nyttigt, tror jag, att ha med sig det.
Verkligen. Och det ska vi också lägga till då, att alltså IOs bakgrund kommer ju också från att vi tror väldigt mycket på att vi behöver jobba med hållbarhet. Och att mobilitet är ju ett sätt som vi jobbar på med hållbarhet.
Ja, men det är ju ingen slump liksom.
Nej.
Jag tror säkert vi kanske kommer in på det lite senare också.
Exakt. Ja, men när man pratar om hållbarhet så är det ju ofta många som känner till hållbarhetsmål. FNs globala hållbarhetsmål.
Ja.
Och jag vet ju ofta att alltså, de finns ju till också för att det ska vara enkelt att ta till sig.
Mm.
Och man har ju försökt göra en förenkling av vad som är liksom verkligheten och att folk ska kunna ta till sig dem och veta ungefär vad det är man kan jobba med.
Ja.
Men vi pratar ju ofta om att alltså historien är ju mycket längre än så. Den sträcker sig långt bak. Alltså varför man pratar om hållbarhet och varför det är viktigt.
Mm.
Kan inte du dra lite om den historiken som finns? Alltså hur tog vi oss fram till de här hållbarhetsmålen?
Ja, men precis.
Alltså, du får köra den korta versionen.
Ja, den korta versionen. Jag ska se om jag kan lösa det.
Mm.
Nej, men jag gillar ju verkligen den historiska approachen till hållbarhet och utveckling. Varför det, begreppet, varför det har formats till det är idag. Mm. Och alltså, om man ska vara väldigt akademisk nu så kan man gå långt tillbaka. Det finns vissa skolor som börjar mäta utveckling redan för 10 000 år sedan och jobba sig framåt genom stenåldern och hur man domesticeras och man börjar bygga samhällen. Man börjar för 1000 år innan vår tideräkning börjar så kommer lagar och institutioner på plats. Och det börjar formas vad man menar i civiliserade samhällen. Det är också känsligt begrepp som vi inte ska fastna vid. Men så man kan spåra det otroligt långt bak. Men samtidigt om man ska använda mått som används än idag inom när man kollar på hållbarhet, alltså hur på demografiska mått som befolkningstillväxt och levnadsår, BNP, alltså egentligen intäkter för en enhet sådär. Så hände egentligen inte särskilt mycket i historien. Grafen är ganska platta i många av måtten fram till mitten av 1700-talet. Sen har vi ju, börjar ju britterna industrialiseras. Och industrialisering är ju något som sprider sig väldigt fort. Så att man kan mäta från 1750 kanske framåt. Där börjar det hända ganska mycket, särskilt på ekonomiska tillväxtfronten. Då börjar graferna ticka uppåt. Och någonstans i slutet av 1800-talet, på 1870-talet ungefär, då sticker också graferna. Ända fram till första världskrigets start så är det en guldålder vad gäller ekonomisk tillväxt. Och ekonomisk tillväxt är någonting jag kommer kanske komma tillbaka till ganska mycket, för att ganska länge i den här ekonomiska historien eller hållbarhetshistorien så är ekonomisk tillväxt lika med utveckling.
Mm.
Begreppet är inte bredare än så. Och det är en ganska viktig sak att komma med sig, att begreppet har varit väldigt smalt och inte så allomfattande som det är idag.
Mm.
Men så har vi första världskriget, vi har andra världskriget och det händer lite mer efter andra världskriget. Europa är ju sönderbombat. Europas starkaste ekonomi, Tyskland, är totalt förstört. Och hela kontinenten måste ju komma på benen igen. Och då finns det ju väldigt starka incitament för USA. Då. USA vill ju givetvis ha handelspartner på Europa, för det handlar ju om USAs ekonomi, om deras välbefinnande, jobbtillfällen och så vidare. Så då har man ett instrument som kallas Marshallhjälpen, som är ett program egentligen för att återuppbygga Europa. Mycket fokus på Tyskland. Och lite så här cyniskt också att få in amerikanska dollar på den europeiska marknaden för att komma igång med handeln. Mm. Men här finns det ju någon tanke att även om det är ganska centrerat kring finanser så är det ju någonting att man ska återuppbygga samhället. Alltså samhället ska utvecklas igen. Och det är lite det som händer. Alltså Europa kommer ju på skjuta väldigt snabbt egentligen. Och tyskarna har framförallt fått tillbaka sina livelihood som man säger på engelska. Alltså, de får tak över huvudet, de kommer tillbaka till det här med om de här sakerna behöver basala. I livet. Ja, de basala behoven. Och här börjar utvecklingstanken breddas. Noteras jag fortfarande bara pratar om utveckling också. Mm. Vi har inte riktigt kommit till hållbarhetsbiten. Men sen kommer 60-70-talet. Det är ju en ganska viktig period i kritiskt tänkande. Alltså det kommer mycket med de här vänsterideologierna kommer in och präglar utveckling. Det ska inte längre bara handla om ekonomi utan nu ska vi börja tänka lite mer. Då en viktig nedslag i den här historien är på 70-talet så kommer Amartya Sen fram med konceptet basic needs approach. Alltså när vi tänker utveckling så ska vi tänka de basala behoven, alltså i tak över huvudet och tillgång till sjukvård, tillgång till utbildning. Alltså det här som jag vet, alltså lyfter människan lite. Alltså du som individ får utvecklas också. Och det
på just det, det är mer fokus på individen då, inte bara liksom samhällets
ja, eller bara ekonomin som har varit fram till nu. Så att, det händer då ungefär 70-talet, 80-talet, så vi får lite genomslagskraft. Men på 80-talet så har ju så samhället, alltså västvärlden framförallt, kommit så otroligt långt. Alltså ekonomin rusar på efter oljekriserna på 70-talet och samhället har kommit otroligt långt. Och någonstans här börjar man, ja men vänta nu, det vi gör påverkar ju vår omgivning. Utsläpp, vi är alltså otroligt oljebaserade ekonomier. Det kanske inte är helt hållbart i slutändan. Och det inser ju då FN under 80-talet som tillsätter Brundtlandkommissionen som många kanske känner igen. Och kommissionen konstaterar ju då att ja, vi måste göra någonting åt miljön, alltså vi måste tänka på det här. Och de har ju den här klassiska sägningen som jag gör en liten parafras på nu då, att vi måste tillgodose våra behov utan att äventyra framtida generationers behov. Och det tycker jag fortfarande är en, nu från 1987, men jag tycker den fortfarande håller än idag.
Ja, för det är ju mycket det man hör fortfarande idag ju. Ja, alltså man pratar om det här med sina barn och sina barnbarns.
Ja, precis. Vi ska ju lämna värde efter oss också. Men samtidigt så måste ju vi ha det bra här och nu. Så att den kärnan tycker jag fortfarande är klockren och viktig att ha med sig. Sen efter det så då har man börjat vidga begreppet. FN har börjat ha klimatkonferenser så under 90-talet. Och så finns det mycket ekonomisk policy som gör att det blir dämpat. Alltså man har den här otroligt nyliberala vågen från USA och Storbritannien med Thatcher och Reagan. Så då återgår vi lite till ett väldigt ekonomiskt fokus, marknadsekonomi. Och det kanske inte alltid är det optimala utfallet då för miljö och hållbarhet i det stora hela. Men det försvinner ju också sakteligen under 90-talet och när vi börjar närma oss 90-talets slut så gör FN ett viktigt arbete som ligger till grund för det vi gör idag där man tar fram millenniummålen, alltså 8 hållbarhetsmål som man skulle nå innan 2015. Och det kan man också stå här och vara kritisk kring egentligen. Och, FN var lite schyssta mot sig själv. De gjorde prognoser innan man tog fram målen och visste ungefär vad man skulle lyckas uppnå. Och sådär. Men det var ju också väldigt viktiga mål. Det handlar ju om återigen det här basala, alltså reducera absolut fattigdom, reducera hunger. Alltså verkligen de här basala grejerna. Mm.
Hur har det gått med de målen? Vi är ändå förbi där.
Ja, nej, men man har ändå lyckats ganska mycket väl. Man har tagit väldigt många människor ur absolut fattigdom. Mm. Och man har etablerat det här med hållbara breda hållbarhetstänket. Så alltså, ja, alltså det är ju statistikövningar också så att Det kan vara lite missvisande, men på det stora hela skulle jag säga att man har lyckats. Mm. Och jag tycker det viktiga är också att man har lagt grund för det som kommer efter då. För om man ska vara lite så här kritisk mot millenniummålen, så var det ju då att de var lite fokuserade på den utvecklingsländerna, alltså länderna som inte kommer så långt, som avancerade ekonomier.
Mm.
Det är liksom de som ska resa sig, vilket i sig är rätt, men det fanns inte så mycket ansvarstagande. Alltså, allt vad hållbarhet gäller, så är det ju en global fråga.
Mm.
Här var det egentligen fokuserat på, man kallar det ofta Global South, gamla ordet var u-länder. Sådär. Men det är ju ett ganska, det blir ett smalare begrepp då, liksom, att det är bara de här länderna som ganska...
Man fokuserar mer på att ta upp, ja, än att fokusera och på de som redan har det.
Ja, precis, mm. Vilket i sig är rätt. Men mm. de här frågorna är globala.
Precis.
Efter 2015 så tyckte man, det fanns ändå en bra kärna i det här, i att man jobbat gemensamt, hur kan vi vidareutveckla det? Och då kom ju Sustainable Development Goals, alltså SDG. Hållbarhetsmålen brukar väl de flesta benämna dem som idag.
Mm.
Som är utvidgning av millenniummålen, skulle man kunna säga. Det är mycket kvar och det är samma. Men det finns också, de är 17 mål då kontra 8.
Just det.
Mm. Och de är sen indelade i en lång rad indikatorer och undermål då, som gör ankoppling på hur du ska mäta dem, vad vi faktiskt ska uppnå genom. Alltså det är väldigt stora rubriker. Så här. Combat Climate Change tror jag väl den ena av dem. Eller den kanske bara till och med heter Climate Change. Alltså,
mm.
säger ju egentligen inte så mycket hur du ska arbeta med det. Mm. Utan, men det har man ju...
Men man förstår ungefär vad det
är. Ja, det är ju egentligen bara en rubrik på det. Men sen har du ju de här targets då, som pekar på hur vi mer konkret kan arbeta med det, och sen vilka indikatorer som vi ska mäta det kring då.
Mm.
Och här har man ju börjat förstå då mer att det är ett globalt fenomen, utveckling, hållbar utveckling. Vi måste jobba med det tillsammans, alla, även västvärlden. Och nu har man kanske kommit ifrån lite den här historiska akademiska diskursen och kommit in lite mer på praktisk tillämpning här och idag.
Mm.
Men om man ska summera lite den här historien, så hållbar utveckling är ett dynamiskt begrepp. Det utvecklas med tiden.
Mm.
Från att ha varit något otroligt simpelt, där vi likställer det egentligen med BNP-tillväxt, till att idag handla om inklusivitet, miljö- och klimatproblematiken. Tillgång till skol. Alltså, idag är det mycket, mycket bredare, och det gör att jag tror att man verkligen kan komma åt den egentliga förändringen då, mot en bättre värld.
Mm.
Och det är väl lite då, för att göra anknytningen till mobilitet lite snabbt, så alltså om man kollar på hållbarhetsmålen idag då, om man låter dem nu representera vad hållbar utveckling är.
Mm.
Vi jobbar med det teoretiska exempel där då. Men så har man ju det här med att skapa hållbara inkluderande städer exempelvis.
Mm.
Och där är ju ett ypperligt tillämpningsområde att tänka hur mobilitet kan leverera mot hållbar utveckling.
Mm.
Det blir något konkret att hänga upp det på.
Precis.
Och det är så här, hållbar utveckling fungerar. Alltså, alla de här praktiska tillämpningsområdena som vi ser idag. Mobilitet är ett av så många.
Mm.
Svarar ju till en liten tårtbit av det hela. Om man kollar liksom så här, hållbarhetstabeller och sånt då, så är det så många indikatorer du kan mäta det på.
Mm.
Och det är ingen av dem som motsvarar allt själv då, utan det är liksom när de samlas ihop som en väldigt sån många bäckar små effekt.
Jag tänker på när vi hade Maria Stenström här i från 2030-sekretariatet i studion, och hon nämner det att vad viktigt det är att göra många saker och initiativ och inte bara fokusera på några saker.
Mm.
Precis som du säger, om vi fokuserar på mobilitet så kommer det täcka lite av kakan.
Ja.
Men vad viktigt det är att det finns andra som jobbar med alltså alla de andra bitarna.
Och det här signalvärdet tror jag är väldigt stort också. Ja. Men om en bransch, alltså verkligen som mobilitetsbranschen eller transportsektorn som kanske sa mer för, om en sån stor trög bransch som varit fäst vid dieseldrivna lastbilar i över 100 år. Om den branschen kan åstadkomma förändring och jobba med den här frågan, varför kan inte vi göra det? Om jag är i flygindustrin eller om jag är i stålindustrin, alltså whatever.
Ja.
Jag tror att det skickar rätt signaler att vi kan också göra skillnad.
Precis.
Hur floskligt än må låta. Men...
För det känns ju lite så som att hela mobilitetsbranschen har ju gått samman och sagt att nu ska vi göra något åt det här.
Mm.
Man ser ju otroliga utsläpp ifrån hela transportbranschen ju.
Det är en stor bit av stora utsläpp.
Exakt, och det tycker jag är väldigt... Det är upplyftande att veta att man jobbar inom en sån bransch och veta att vi är med på att det behöver ske förändringar.
Mm.
Och det händer mycket.
Mm.
Alltså, jag pratar bara elektrifiering. Alltså, det är en liten del av det, men,
ja,
men en ganska stor del, ja, ändå. Och det är ju så... Ja, men det är väldigt bra att det sker, helt enkelt. Mm. Ja.
Och det är bara för att ge ett nedslag där, hur man verkligen måste fortsätta tänka brett kring hållbar utveckling. Att vi elektrifierar och sätter batterier i våra fordon är ju jättebra.
Mm.
Till synes liksom att vi får bort de fossildrivna fordonen.
Mm.
Men så får man ju tänka hela livscykeln. Vad innebär det att vi utvinner batterimineraler i någon gruva i Kongo till exempel?
Mm.
Vad innebär det för miljön på plats? Vad innebär det för människorna?
Ja.
Har de rättvisa löner? Blir de utnyttjade av transnational corporations, som också är en stor del inom hållbarhetsforskning. Är det
hela värdekedjan liksom behöver vi tänka på.
Kommer det vara hållbart när vi sätter oss och gör den slutliga nettoräkningen på det här?
Mm. Mm.
Och det är därför det är väldigt kul också att se det här med livscykelanalyser och hållbara värdekedjor idag.
Mm.
Att man tänker hela vägen. Det var ju lite det som exempel vi nämnde ju, att vi blev väldigt begeistrade av Polestar när vi var på konferensen i London där.
Ja.
Att man har den ambitionen och de måste ju göra den här övningen.
Alltså, ja.
Med det målet som de har satt upp att deras bilar ska vara klimatneutrala när de kommer ut från bilen.
Mm.
De måste göra hela den här resan.
Precis, kolla på hela värdekedjan.
Ja. Hur liksom, och jag tror kanske första. Att de, nu vet jag inte exakt hur de kommer räkna på det här, men de kanske bara räknar på vad är miljöutsläppen, att vi bryter de här mineralerna i något annat land än Sverige exempelvis.
Mm.
Kommer man ta hänsyn till att arbetarna har möjlighet att sätta sina barn i skola? Alltså du kan ju räkna på det egentligen. Vad är samhällseffekten av att vi får en generation som är outbildade för att föräldrar har för låga löner i en gruva?
Mm.
Man förstår ju hur komplext det är.
Ja, alltså, det är ju det. Mm.
Du kan egentligen sitta och räkna i all evighet. Man måste ju ha avgränsningar också såklart. Men... jag tror att det är en viktig tanke ändå att ha med sig. Alltså helhetsperspektiv. Och helhetsperspektiv i hållbar utveckling är verkligen helhetsperspektiv. Det är så många faktorer som måste tas i beaktning.
Mm.
Men gör man den övningen, då tror jag att man kan stå rakryggad och slå sig för bröstet och säga det här är vår produkt, vår tjänst är hållbar.
Ja.
Vi åstadkommer samhällsförändring.
Just det. Men man kan också tänka att man kan ju ta det i steg. Man behöver ju inte vara perfekt direkt, men det viktiga är ju att man gör någonting och att man rör sig mot att då vilja bli perfekt.
Ja.
För det är klart, man kan inte direkt bara säga vi ska ha elbil.
Nej.
Färdigt, allt ska vara liksom noll avtryck. Och så tro att liksom, man går från 0 till 100.
Mm.
Ja. Utan det kommer ju vara steg dit då.
Verkligen
man
så.
Tar sig dit.
Mm. Och det tror jag är en liten utmaning idag. Så man har ju tryck från vanlig media, sociala medier. Alltså man blir granskad så hårt idag.
Mm.
Och granskning är alltid bra, transparens är alltid jättebra. Men jag tror också det är viktigt att ha med sig lite tålamod.
Mm.
Alltså bilindustrin då, som sagt, i över 100 år har varit på ett visst sätt. Att det ska förändras över natt är inte fullt realistiskt om du frågar mig.
Nej.
Säkert ett ideal för många, men väldigt svårt i praktiken.
Mm.
Så att det är en process tror jag är väldigt viktigt att tänka på. Jag brukar kalla hållbar utveckling som ett teleologiskt begrepp, om man ska vara akademiskt, att det är en strävan mot ett mål. Att själva begreppet är en strävan på något sätt. Och det tror jag är ett sunt sätt att tänka på kring hållbar utveckling. Det har ju förändrats så mycket liksom, sen 1800-talet. Och det fortsätter förändras. Vi vet egentligen inte vad är hållbar utveckling. Alltså vi vet knappt vad det är idag.
Mm.
Om man ska ha en definitiv definition så vet vi inte det idag.
Mm.
Och vi vet absolut inte vad det är om 15 år, 30 år.
Nej.
Vi kanske har ändrat det helt. Liksom. Så att det är en process med ett begrepp som utvecklas.
Mm.
det är medskick från mig, tror jag, idag, att tänk så.
Ja. Ja, men gud, det är så spännande här. Men ska vi gå in lite mer på praktisk tillämpning då? Mm. Alltså, vad ska man... Vi kanske ska ta några exempel på där man har använt sig av de här hållbarhetsmålen.
Mm.
Vi kallar dem de hållbarhetsmålen då.
Det gör vi.
Ja, för att förenkla. Och hur man har gjort det, alltså det arbetet.
Ja, och vi gillar ju, vi har ju varit i samma organisation på uppdrag tidigare. Alltså, jag tänker ju på Rute såklart.
Exakt.
Oslo. Och Norge som sådan, det är ju någon typ av högborg för hållbarhet. De tänker verkligen det i allt de gör, känns som. Går du på gatorna i Oslo, så det är ju nästan vanligt att du ser elbilar än vanliga bilar. Absolut. I alla fall i centrala Oslo. Ja. Så. Och det här har ju Ruter, kollektivtrafik, huvudmannen i Oslo, snappat upp. Och där tänker jag, där är väl du nästan lite mer rutinerad. Du har ju jobbat lite längre med dem än vad jag har gjort.
Mm.
Så det är nästan lite intressant att höra vad du... Jag känner att jag har pratat så mycket, så
ja.
Kul att höra hur du har upplevt att en så pass stor organisation, de står ju ändå för 51% av kollektivtrafiken i Norge.
Exakt.
Så de kan ju påverka.
Upplever, verkligen.
Hur har de jobbat, upplever du att de har påverkat?
Men de har ju gjort liksom ett gediget arbete kring det här med hållbarhet. Mm. Och om man ska liksom enkelt förklara då, så har de ju egentligen sett på målen och prioriterat målen och byggt in det som en del av sin vision.
Mm.
Så att hela deras målbild är ju uppbyggd kring de här målen. Och då har man ju satt några som vision, några som stöttande mål då. Och sen så, ja, det är 8 mål man har valt ut. Och det är några som är på översta nivån, och sen så är det då sådana som man jobbar med som ska stötta upp mot då, visionsmålen. Och det är ett alltså gediget arbete man har gjort och gått igenom vad varje mål betyder och vad Ruter gör för varje av de här målen. Då.
Mm.
Och sen så bygger man ju hela verksamheten på det. Alltså när man pratar om Ruter, så presenterar man ju liksom hela visionen såklart och bygger upp det med hållbarhetsmålen.
Ja.
Och sen så gör man ju också en genomlysning i hela organisationen när det kommer till nya projekt och så. Så går man igenom, alltså, hur stöttar de här olika initiativen mot de här målen.
Ja.
För att ja, men egentligen sätta en stämpel på att det är ett projekt som, ja, som man står bakom och som man fortsatt ska driva med då.
Mm. Så det är lite ett kriterie nästan att man, om inte ett potentiellt pilotprojekt eller en insats svarar till de här målen, då kanske det inte är någonting Ruter ska göra.
Som man borde göra. Nej, men precis. Och man har ju inte gjort färdig den genomlysningen då på nya projekt. Nej. Men det är ju en process som man håller på med.
Mm.
Ja, så att det är väldigt, väldigt intressant. Man tar det på stort allvar. Och det är ju viktigt för en sån aktör som ju, som du nämner, har så stort inflytande och visa att man, alltså, vi gör vårt för att bidra här då.
Mm.
Och det är ju på alla nivåer, alltså de jobbar ju med hållbarhet liksom i organisationen också.
Mm.
Att det ska ju vara hållbart från arbetstagarens perspektiv också.
Ja.
Att det ska vara liksom okej tillstånd eller vad ska man säga. Det ska vara okej förhållanden, helt enkelt,
ja,
att vara anställd också.
Mm. Ja, men det låter ju verkligen som ett konkret sätt att hänga upp ett hållbarhetsarbete kring. Hur påverkar organisationen, eller hur ska organisationen påverka mot en hållbarare inriktning?
Precis. Man har gjort faktiskt också en, om man vill kolla på deras hållbarhetsarbete, så har de faktiskt en hemsida som ju är då bärkraft, hållbarhet på norska. .rute.no tror jag det. Och där går man igenom då och har då liksom videoklipp som beskriver vad man har gjort och vad man gör för de här målen.
Men har vi lite andra exempel på hur organisationer och företag har tänkt kring liksom hela det här varukedjetänket och få in hållbarhet på det sättet? Vad mer för nedslag kan man göra?
Ja, men då tänker jag ju på APAC, som är ett förpackningsföretag då. Eller egentligen hela deras koncern.
Mm.
Som är fler då. Men APAC är Speciellt för att de har ju då blivit det första företaget i världen som har en hållbarhetscertifiering som ju heter
26 000, eller 26001, oklart. Men jag vet vad, ja, det är kul att du nämner just APAC för att de är, som du säger, de första i världen som har den här ISO-certifieringen.
Exakt.
Så lite ballt.
Ja, men verkligen. Och det är så himla roligt för de har ju gjort ett så, de har ju verkligen tagit ett stort grepp. Och på tal om det vi pratade om tidigare, att man pratar om hela kedjan och att man inte bara kan göra en liten insats här, utan de har verkligen tagit ansvar bakåt också i kedjan då. Så att deras leverantörer har ju de satt sig ner med och diskuterat, alltså hur kan ni jobba med hållbarhet? Och skapat ett jättestort intresse hos dem. Så det ger ju verkligen ringa på vattnet. Mm. Alltså inte bara sitta längst fram i förarsätet och tro att man kan göra det själv. Man behöver ju också andra med sig. Så att både kunder och leverantörer i det här fallet är ju med på banan. Och förstår vad det innebär. Att för att de ska lyckas måste vi lyckas. Mm. Och att också APAC då förstår att vi måste ha med oss de här så samarbetspartner för att vi ska kunna göra skillnad på riktigt. Mm. Och det är så jäkla häftigt. Alltså det är ju från första till sista, alltså tills det lämnar företaget, ska vara så hållbart det bara går.
Ja. Nej, men, och jag tycker det slår an en så intressant tanke i hela hållbara utvecklingsdiskursen där med vem som ska driva frågan. Mm. Och jag utelämnar det i historieskrivningen med att på 80-talet var det mycket vad man kallar trickle down policy, så att det kommer tunga beslut uppifrån som ska generera någon typ av utveckling. Men det vänder man ju senare på under 90-talet, att det ska vara gräsrotsnivå. Vi måste börja från andra hållet.
Mm.
Sen tycker jag att båda sätten är bra. Liksom. De kompletterar varandra. De måste policies vara bra såklart också. Det är en jättelång fråga.
Ja.
Men
jag tycker det
måste börja liksom på gräsrotsnivå. Mm. Även om det kan handla om alltså individer i ett utvecklingsland som måste ta sitt ansvar i utveckling. Eller, nu lät det väldigt hårt, men jag tror folk förstår vad jag menar.
Mm.
Och det är lite samma här, att om en koncernnivå och en hållbarhetsstrategi och bara skicka ner jobba hållbart, punkt.
Mm.
Det räcker kanske inte, utan man måste vara nere på gräsnivå och prata med den som levererar liksom redan första mutten egentligen.
Mm.
Och skapa hållbarhetstänket där. Om man gör det för hela kedjan, då tror jag att vi kan börja prata om riktiga hållbara kedjor.
Exakt. Ja, det är superintressant exempel. Och jag tänker också när du säger det här med gräsrotsnivå.
Mm.
För man hör ju mycket om att liksom betala av sin skuld. Mm. Alltså så, betala bort problemet.
Mm.
Då har man ju inte förstått det här. Att vi behöver liksom jobba med hela.
Nej.
Alltså då köper man ju sig fri för att man kan.
Ja.
För att man ju är ett land som har möjlighet till det.
Nej, men precis. Och det är sunt då, återigen på Ulstor-exemplet, att man har tänkt sig att vi ska vara skuldfria genom hela produktionen.
Mm.
Och har alla det här tänket, då behöver vi inte ha för skulderna påverkar ju, även om man kompenserar det sen, planterar träd i Brasilien eller hur du nu väljer att kompensera, så har det ju fortfarande påverkat miljön från första början.
Exakt.
Och det är nog bra att kunna komma ifrån det här skuldtänket.
Verkligen.
Och en liten reflektion är ju att, alltså, vi pratar ju gärna om hållbarhetsmålen och de är väldigt bra och väldigt viktiga, men det är ju inte på något sätt att säga att det är sanningen om hållbarhet.
Nej.
Bara för att vi arbetar med det som FN säger är bra, så då har vi hållbarhet. Det finns säkert mer till sanningen, men det som jag tycker är väldigt bra med hållbarhetsmålen, att man ser dem ute hos företag och verksamheter, det är att det är ju många som känner igen, alltså de flesta vet vad FN är.
Mm.
Och att FN någonstans sin auktoritet inom hållbarhetsdiskursen. Så att det borde finnas ändå en grundtanke om att det här vi gör är bra. Eftersom alla känner igen FN, så alltså en igenkänningsfaktor i hållbarhetsarbetet tror jag är väldigt viktigt. Annars, med tanke på hur diffus begrepp det är, så annars skulle det bli väldigt så här, famla lite i mörkret. Här blir det en ganska konkret arena för tillämpning. Och just det här viktiga som man har gjort med hållbarhetsmålen, att man har indikatorer hur man kan mäta och följa upp det man, de initiativen man tar för att nå målet.
Precis. Ja, det är ett väldigt spännande exempel. Och precis som du säger, det, de är ju enkla att tillämpa och det är ju så man har tänkt kring dem. Alltså varför man har byggt upp dem så är ju för att det ska vara enkelt. Men också som du säger, till synes kanske lite för enkelt då, för sätter man sig verkligen in i det och alla indikatorer som ju finns under varje mål, så blir det väldigt tydligt att det är mer komplext än vad man kanske målar upp. Så om man säger att man jobbar för att stoppa miljöpåverkningar, liksom climate change, då det är enkelt att säga att man jobbar med det. Men går man in under indikatorerna och ser, jobbar vi med någon av de här indikatorerna, då blir det väldigt svart på vitt om man verkligen jobbar för de målen.
Och sen finns ju lite den här, för att göra det ännu mer komplext då, om man kollar på vilka indikatorer, säger att vi ska mäta klimatpåverkan i utsläpp av CO2-ekvivalenter som det fint heter. Har vi tillgång till den datan? Kanske inte, och då måste man börja tänka, har vi någon proxy för det här? Någonting som kan vara någorlunda representativt. Då måste man göra den övningen, utvärda, funkar det här? Hur mäter vi det? Hur samlar vi datan? Så det är väldigt mycket fotarbete också för att kunna påvisa resultat i det stora hela. Så att, och då tror jag att det är viktigt att, ja, men som beror då att man redan från projektstart då utvärderar hur ska vi tillämpa målen i det här projektet. Och det är väl föredömligt, tror jag. Någonting för alla organisationer och företag.
Ja, verkligen. Det är väl en uppmaning från oss då. Att tänk till kring det här. Och inte bara liksom på floskelnivå och säga att så här, ja, vi jobbar för hållbarhetsmålen. Gör ni det? Alltså genomlys och kom fram till om man gör det. Kan man göra mer? Det ni gör kanske redan stöttar målen.
Jag brukar säga, om man ska läsa sig in på dem, så FN har ju väldigt bra landningssidor för hållbarhetsmålen. Och så kommer det in på en stor fin sida där alla 17 mål är uppmålade, färgglada och inbjudande med rubriker vad det är för något. Men jag säger, gå inte till den sidan. Klicka på fliken för targets och indicators där, så får du en bättre känsla av vad det faktiskt innebär. Så att börja där.
Ja, men cool. Och vi har ju sagt det också, att i ett framtida avsnitt så ska vi prata mer om hur vi på IUS jobbar med hållbarhetsmålen.
Ja,
och hur det är del av vår verksamhet, precis, och leveranser.
Då jag hoppas att vi faktiskt, för vi har ju också den här tanken kring att koppla det mot hållbarhetsmålen. Och jag hoppas att vi kanske då kan få nörda ner oss i något exempel. Hur levererar vi på den här, det här target, och hur mäter vi med den här indikatorn.
Precis.
Det ska bli spännande att få fördjupa sig också i det.
Exakt. Och som på övergripande nivå så vill vi inte bara säga att vi jobbar med hållbarhet. Alltså vi vill visa att vi gör det på riktigt. Då. Och mobilitet är ju, som vi nämnde tidigare, ett sätt att göra det. Vi ser ju att i mobilitetsbranschen så finns det väldigt mycket att göra. Och därför vill vi också verka inom mobilitetsbranschen.
Ja. Och jag tycker nog, om man återigen gör lite historiska analyser, att jag vet hur många av våra arbeten som vi gör, om det är omvärldsanalyser eller olika rapporter, när vi pratar om mobilitet och introducerar begreppet, för att det är som jag har sagt i tidigare avsnitt, att det är ett lite branschbegrepp än så länge. Det börjar komma lite. Jag såg att Akademisk skollista nu tog in mobilitetssub bland annat.
Ja, och då blir jag så glad.
Ja, det förstår jag.
Hoppar ju.
Men att det ändå hänt någonting med det här nya, alltså det nya begreppet innefattar något annat. Vi brukar ändå, när vi författar de här rapporterna, så brukar vi säga att det är ett steg ifrån det här gamla, kanske lite stelbenta tanken på en transportsektor. Så när vi pratar om mobilitetssektorn, så pratar vi om att mobilitet är ett avsteg från gamla teknologier som inte är hållbara mot mer hållbara.
Exakt.
Metoder, teknologier, precis, produkter, tjänster. Elektrifiering är ju bara ett yttringsexempel. Och det tycker jag att man ser också i de uppdragen som vi har varit. Alltså, det är ingen som någonsin i våra projekt skulle föreslå att du ska införa en tung diesel-lastbil för att göra det här uppdraget. Liksom, utan
nej, det är inte ens på kartan. Ja, men så sätt, så precis som du säger, alltså hela mobilitets, Att vi bara säger mobilitet visar att vi liksom har gjort ett avstamp.
Ja, det på. Finns en, något underförstått i att det handlar om hållbarhet, hållbara transporter, persontransporter eller varutransporter.
Ja, verkligen.
Mm.
Ja, shit, vilken genomgång, va?
Ja,
det... Och det här är ju då skrapa på ytan.
Gud, alltså det, jag kände bara hur mycket jag fick utelämna för att hålla det kort, men det, ja. Det är en lång, väldigt intressant ekonomisk historia. Man kan ta andra approach också, men jag tycker den ekonomiska historien ger en ganska bra bild också hur begreppet har utvecklats. Och det finns så otroligt mycket mer. Mm. Mycket hände under 1900-talet. Herregud. Så att,
är man sugen på att nörda ner sig mer så kan man ju bara ta en kaffe med dig.
Ja, ska vi ta nästa halvtimme här nu till boktips?
Ja, men exakt. Ja, det kunde vi gjort.
Ja, men vi kan säkert lägga lite... jag har ändå lite boktips här, tror jag ändå. Inte för mastigt, men som kan vara nyttigt.
Mm. Jättebra ju.
Så lägger vi lite länkar till det.
Ja, men grymt. Mm. Ja, men tack för att du har delat med dig av din kunskap kring hållbarhet.
Ja, bara kul. Det var kul att få prata av sig lite om ett ämne som man ändå har snappat upp en och annan grej om genom åren.
Exakt. Mm. Ja, kul.
Mm.
Ja, men har man... jag tänker att vi rundar av här.
Ja.
Ja. Och har man tankar, feedback, har förslag på gäster vi kan träffa, teman vi ska ta upp, eller bara vill snacka med oss om hållbarhet eller mobilitet eller vad som helst, så är det ju bara att ta kontakt.
Ja, och då gör man det fördömligt på mobilitetspodden@isinnovation.se.
Precis, eller så kontaktar man oss på LinkedIn eller skriver och kommenterar på våra inlägg.
Ja.
Både i sociala medier och på YouTube.
Mm.
Ja.
Och stort tack till alla som lyssnar. Det är väldigt kul, vi har fått ganska mycket feedback. Rolig feedback senaste tiden. Det lyssnas på och det är väldigt kul. Så stort tack till er som lyssnar.
Verkligen. Grymt. Ja, tack för idag.
Tack
så mycket. Vi hörs snart igen.
Det gör vi. Ha det bra.